Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå allesammans och välkomna till nyhetsveckan nummer 102. Hej på dig Maria!
Hej på dig Ingrid!
Och har du nära på namnsdagen?
Ja just det, vad är det idag Kristina?
Ja.
Ja men då är det ju har du nära till dig också ju.
Ja just det, det var det jag väntade på.
Det vill komma fram till. Härligt, härligt. Vad har vi idag på agendan Ingrid?
Idag så har vi ju då Löfven som omslagspojke. Han svek sitt land. Och då förstår ni nog alla vad det handlar om. Nämligen hur han har sålt ut Sveriges kommande generationer med ett jätteskuldberg.
Och vår vän Daniel har gjort en underbar bild där. Ett montage av Expressens klassiska krigsrubrik skyldiga. De svek sitt land och i det fallet handlade det ju bara om ishockeylandslaget. Mm. Och då, det kan man kanske leva med. Men att statsministern agerar så här landsförrädiskt, det blir svårare att förlåta.
Ja, men det kan faktiskt leda till någonting positivt. Vi ska komma fram till det. Vi ska också prata om journalisternas förljugenhet. Hur de hela tiden ljuger och förvränger och tar bort fakta och lägger in fakta som inte är fakta. Och sen ska vi spekulera i vem Ghislaine Maxwell var gift med. För hon har ju påstått nu att hon är gift och det kanske var så att det var Epstein hon var gift med.
Ja. Och du har lite spännande fågelkvitter så kallat från dina hemliga källor som vi ska berätta om.
Ja, men först har vi några platinasponsorer. Vi har Christer som inte skickar något meddelande. Tack så mycket Christer. Sören skriver gåva. Helen skriver bästa podden, riktiga journalister, hjältinnor.
Tackar.
Och vår kära vän Gabor, han skickar en jättefin slant och skriver till profetissorna I och M med varmaste hälsningar.
Profetissor, minsann.
Och Lena skriver, tack för allt roligt och insiktsfullt med vänlig hälsning, trogen lyssnare och läsare.
Härligt, härligt, härligt. Och alla... Ni andra kommer som vanligt upp i remsan och vi vill som vanligt uppmana er att stötta oss via Swish eller Bankgiro eller Donorbox och då gärna bli månadsgivare på ingridomaria.se.
Det är ju löning nu. En del har väl, de flesta tror jag har redan fått lönen idag så att ni kan väl slå till på kanske en liten platinasumma.
Gör gärna det så vi kan fortsätta vårt opinionsbildande, Sverigeredande arbete.
Ja, du, sist så pratade vi om hur kvinnor förstör samhället och som ett litet brev på posten så kom det en artikel i Expressen med rubriken Lövs revolution, så blev Centerpartiet ett parti för kvinnor i städer. Och det är en väldigt intressant, nu har den ju blivit betald artikel såklart, men man kan säga att det är en väldigt intressant genomgång av hur Centerpartiet, det gamla liksom, partiet för bönderna och för folk på Sveriges landsbygd, gjordes om fullständigt. De kastade ut bönderna, de kastade ut småfolket och de skulle in med unga, trendiga kvinnor från Stockholms innerstad. Och det är ju, alltså, jag menar, det har ju, så vitt jag vet, aldrig hänt att ett parti har så fullständigt bytt ut alla sina väljare.
Nej, det skulle vara sossarna då som har bytt ut arbetarna mot invandrare.
Ja, jo, det är sant.
Möjligtvis. Vi har valt att profilera oss som en kraft för medmänsklighet och hopp, säger då en ordförande i valanalysgruppen. Ja, lycka till med det, säger jag.
Och sen så fånigt efter det säger hon, lika mycket som det attraherar vissa väljare stöter det såklart bort andra. Vadå? Som om det finns människor som tycker att medmänsklighet och hopp är någonting dåligt. Men det är bara det att det handlar ju inte om svenskar. Ingen medmänsklighet mot svenskar eller något hopp för svenskar. Utan det handlar ju bara om folk som redan har kommit hit från andra länder eller förväntas komma hit från andra länder.
Ja, de är så kakade så de förstår inte ens att definitionen av dessa ord är olika beroende på vilken grupp man tycker att ska prioriteras ju.
Exakt så. Jag vill också säga att idag är det ju fredag och idag var det också den första fredagsbönen i Hagia Sofia i Istanbul. Mycket, mycket tragiskt, men på Sveriges Radio jublar man åt detta. De har lagt ut ett reportage på några minuter där man kan höra hur reportern då säger, stämningen är fantastisk och alla är glada.
Det påminner om en blandning av rockkonsert och fredagsbön.
Ja.
Ja, jag såg också ett liknande hovsamt inslag på SVT Morgon i morse. Där man nämner inte ett ord om kristna. Ordet kristna förekom inte i inslaget alls, utan det handlade då om Erdogan liksom, och hans maktspel och det här att han hoppas bli en frontfigur i den sunnimuslimska världen, vilket i och för sig är korrekt, men den aspekten med då den här fantastiska kristna helgedomen och vilket helgerån detta är. Det nämnde de inte.
Och nu har han ju sagt Erdogan då att nej, men alltså kristna och alla andra ska få komma in i den. Det ska fungera precis som vanligt utom under fredagsbönen. Eller inte riktigt precis som vanligt, för att man får inte ha skor på sig där inne.
Ja, han kan ju inbilla mig att han inte tänker måla över eller ta bort alla de här konstverken och det.
Ja, de sa väl att de skulle hänga tygstycke över där någon stor Maria med Jesus barnets staty, så skulle hänga tygstycke över, men det är bara vänta och se.
Ja, den som lever får se, stackars Hagia Sofia, säger jag.
Ja, och stackars alla ortodoxa kristna. Det är ju absolut värst för dem. Det är som om de hade gjort om Vatikanen till en moské.
Heter kyrkan, ja precis, för katoliker. Usch ja, och än så länge så verkar ryssarna, precis som Alex och Alexander förutspådde i The Duran, helt ointresserade av att ingripa.
Har inte hört sitt ljud därifrån.
Nej.
Ja, nu ska vi då fråga oss vem Ghislaine Maxwell kan ha varit gift med eller vara gift med. Det var tydligen så att när hon hade, det var något sån här borgens förhör, och då framkom det, jag vet inte om det var hon själv som sa det eller hon lämnade in papper, att hon är gift. Men vi har inte fått veta, jag tror inte hon ens har velat säga vem hon är gift med.
Nej, precis. Duran-killarna försökte nysta även i det, men det var höllt i dunkel vem det var. Var det den här Scott någonting som har förekommit, som hon tydligen köpte huset tillsammans med och som då uppgav sig vara hennes man, och han skulle då vara någon affärsman eller någonting sånt. Eller var det rent av så att hon var gift med Epstein?
Det har ju kommit fram att hon gifte sig 1993. Och hon säger att hon är gift nu. I och för sig, om det var Epstein så är hon inte gift nu. Då är hon ju änka.
Ja, det är sant.
Men det finns inga skilsmässopapper eller någonting sånt. Men vi leker med tanken. Det här kommer från fåglarna då.
Ja.
Mina hemliga källor. Vi leker med tanken på att hon 1993 gifte sig med Jeffrey Epstein. Det kanske var ett konvenansäktenskap för att man skulle föra pengar mellan olika länder och personer utan att det skulle väcka misstanke. Och Bloomberg, de har tydligen skrivit någonting om att JP Morgan hanterade Epsteins pengar och senare Maxwells pengar. Och det är intressant för man håller på att följa nu de här penningtransaktionerna. Och säger de, det finns också en massa konstigheter i dödsboet. Man kan inte hitta alla konton och det saknas redovisningar. Och vad var det då som Epstein fick sina pengar för? Ja, vi vet ju att han körde någon slags utpressning mot de här rika och mäktiga, att han filmade dem överallt. Mm. Men vi vet också via mina fåglar att han vann bank som man använder för att flytta pengar för så kallade black ops. Det är ju så när stater vill göra någon liksom militär operation eller en helt brottslig operation. Men man kan inte göra den själv, för då skulle man åka dit och då hyr man in såna här säkerhetsföretag och så kallas det black ops. Mm. Så att, och vi vet ju att han hade, eller vi misstänker ju att han hade en massa kontakter med olika underrättelsetjänster. Och vi vet ju nu att Ghislaine Maxwell hade mycket kontakter med MI6, den brittiska underrättelsetjänsten. Och jag frågade fåglarna, är hon i själva verket MI6-agent? Kan varken bekräfta eller dementera den enskilda uppgiften gång på gång? Hur är en fråga?
Nej, därför det är ju så att det har pratats mycket om Mossad och folk blir så otroligt irriterade på dig och mig när vi inte nämner Mossad. Och det innebär inte att vi inte tror att Epstein och eller Maxwell alls hade med dem att göra. Det hade de helt säkert. Men det är bara det att inte minst fåglarna och även vi tror att det finns starkare kopplingar till CIA och MI6. Mm. Och det gäller ju även Ghislaine Maxwells far, Robert Maxwell. Han var ju agent för Mossad, för MI6 och för KGB. Mm. Så att man behöver inte liksom vara exklusiv uppenbarligen i de här sammanhangen. Och det är också en fråga om vem drar ytterst i trådarna. Och dina fåglar menar väl på att CIA tillåter inte att utländska underrättelsetjänster opererar i USA hur som helst. Nej. Utan gör de det så är det med deras goda minne i så fall, och då är det ju de som styr. Så att, men det är ett mycket, vad heter det, intrikat nät allt det här.
Och ja, det är... jag ska bara säga det också att vi pratade förra gången om en domare vars familj hade blivit skjuten, sonen död och maken svårt skadad. Men, och det, hon var då någon slags domare skulle ha varit för just Epstein-målet. Men det har nu framkommit att det hade inte med det att göra.
Okej.
Okay. Det verkar inte så i alla fall. Men det är ju fortfarande så att man höjde säkerheten för Ghislaine Maxwell på grund av det här. Och hon är fortfarande, vad jag förstår, i häkte. Man har inte ännu tagit henne till något så kallat safe house. Men det pågår en massa processer, säger fåglarna, så att ingen ska kunna planera i förväg för att ta henne av daga. Och där blev det tysta munnar, för fick jag inte veta mer.
Nej, fåglarna har varit väldigt right on the money. Nu kommer jättemånga att reta sig för att jag pratar engelska, men det tänker jag fortsätta med när jag känner för det. Fåglarna har uppenbarligen väldigt bra uppgifter kring det här, och det är ju därför det alltid är spännande att höra vad de har att säga om det här caset. Och en annan grej som kom fram nu här i dagarna, det är att allt pekar på att en massa tidigare hemligstämplade dokument i det här fallet kommer att offentliggöras. Det handlar alltså om olika vittnesförhör som gjordes 2015 i samband med att huvudvittnet, gud, nu står det helt still, vad heter hon?
Giuffrey.
Virginia Roberts Giuffrey stämde Ghislaine Maxwell.
Civilrättsligt
och det slutade med att man gjorde någon slags, man gjorde upp i godo då 2018, och det berodde väl antagligen på att Virginia Roberts Giuffrey, hon trodde aldrig att det här skulle gå till alltså brottmålsrättegång. Hon hade väl gett upp hoppet om att det någonsin skulle bli så. Men nu säger då domstolen att, eller domaren som håller i trådarna, att hon bryr sig inte om vilka avtal de slöt sinsemellan. För det här har stort allmänintresse. Det har stort intresse för själva fallet. Och domstolen behöver ta del av detta och även allmänheten. Så en stor del av uppgifterna i de här dokumenten som lämnades in i det här civilrättsmålet kommer att offentliggöras.
Och vad kommer vi att kunna hitta där?
Där finns Väldigt mycket vittnesförhör. Där finns det så här att man i den här artikeln som vi läser på Fox att man troligtvis kommer att hemligstämpla alltså vad heter det, medicinska journaler och sånt. Vad folk har för sjukdomar, skador och sådana grejer. Men väldigt mycket vittnesförhör. Foton säkert, eventuellt filmer.
Och namn.
Ja, namn. Ja, absolut. Namn på både hög och låg. Så att det blir nog smaskigt att ta del av det.
När kan detta bli av då?
Ja, det är ju inte riktigt klart va? Men för det är ju som så här att själva rättegången mot Maxwell kommer inte att tima förrän 2021. Mm. Så att det beror väl lite på när åklagarna bestämmer sig för att lämna in det här materialet. Alltså, precis som man, alltså när åtalet är helt färdigt och det lämnas in till domstolen, då blir ju allting offentligt.
Ja, förstår, ja.
Så vi får se, men ja. Den som väntar på något gott, Ingrid.
Du, dagens, gårdagens mest skandalösa nyhet. Den irakiske försvarsministern är tillbaka i Sverige. Ni kommer väl alla ihåg den här nyheten som först offentliggjordes av Nyheter Idag. Väldigt bra gräv. En person som har bott i Sverige 20 år eller någonting sånt och levt på bidrag nästan hela tiden dyker plötsligt upp som försvarsminister i Irak, och under tiden han jobbade som försvarsminister så tog han emot bidrag från Sverige, och det blev ju en sån pass stor skandal så att även mainstream-medierna var ju tvungna att skriva om det, och jag har för mig att de då var tvungna att säga att det kom från Nyheter Idag, men nu har de tydligen varit inne och rensat så att Chang Frick skrev på Twitter. Okay. Alla hänvisningar att Nyheter Idag i de gamla artiklarna är borta.
Sanslöst, så barnsligt.
Ja.
Och ohederligt på alla sätt. Den här personen, Al-Shamari, som han heter, han var väl då misstänkt för lite all möjlig brottslighet här i Sverige, va?
Ja, inte minst bidragsbrott. Och det sattes ju igång en polisutredning om detta. Men då passade försvarsministern på att skriva ut sig och Sverige. Och enligt mina fåglar så verkar det ha gått till så här, och håll nu i dig. Att åklagaren, en kvinna såklart, tyckte att ja, men vi kommer ju ingen vart med detta. För Karl har ju skrivit ut sig från Sverige och han bor ju i Irak. Så vi lägger ner det. Vi behöver inte lägga en massa tid och pengar på detta. Och så fort han fick reda på att det var nedlagt så skriver han in sig i Sverige igen.
Han är misstänkt för krigsbrott i Irak dessutom, förutom det här bidragsfuskandet. Det gäller alltså 420 personer som sköts ihjäl under fredliga protester i Irak slutet av förra året.
Varför skulle inte de hålla honom inspärrad, undrar man ju.
Ja, men de kanske tyckte det var skönt att bara bli av med honom.
Ja.
Jag vet inte, det är inte helt okänt fenomen att andra länder tycker liksom att ja, jag åkte ut till Sverige så vi slipper dig, fobig.
Usch, ja.
Ja, okej. Det lär väl inte hända honom någonting antagligen då. Så som brukligt är vad det gäller utländska kriminella i Sverige.
Nej, antagligen inte. Han kan fortsätta leva på våra skattepengar tills han dör. Då ska vi gå rakt på de ljugande journalisterna nu?
Det får vi kanske göra om vi ska hinna med allting idag. Vi vill inleda med ett fantastiskt litet klipp ur en vallraffning som våra vänner på Exakt 24 har gjort. Och Günther Wallraff, vem var det, Ingrid?
Han var en tysk journalist som redan på 70-talet tror jag började att nästla sig in. Han låtsades att han var turk och tog jobb på en sånt där, ja, på någon fabrik, och sen så gjorde han ett reportage om hur de blev illa behandlade och så. Och så blev det ett verb att wallraffa. Det är när man går, alltså seglar under falsk flagg för att ta sig in i en organisation eller ett parti eller någonting liknande för att kunna avslöja sanningen. Sådana frågor som de aldrig skulle svara på om det stod en journalist och sa hej, jag kommer från den och den tidningen.
Så detta är alltså en mycket vedertagen journalistisk metod. Men vad tycker Jan Helin om att bli utsatt för detta?
tusentals välutbildade flyr till Sverige eller ett tilltagande kompetensregn och mer än var tredje syrier som kommer till Sverige är alltså högutbildad. Var ju någonting som SVT rapporterade 2015. Var det fejkade nyheter eller hur ställer du dig till den informationen idag?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte avses med begreppet, men jag skulle inte beskriva det som fejkade nyheter.
Tino Sanandaji, han presenterar ju en debattartikel i SVT, då ett debattinlägg den 5 juni 2015. Och då menar han ju att SVT borde ha nämnt att det var endast 0,3% av de nyanlända som har forskarutbildning. Så hur ska man förhålla sig till begreppet fejkade nyheter då om inte det här sammanhanget liksom kan räknas som fejkade nyheter eftersom SVT använder då ett begrepp som inte är rådande för Sverige?
Utan vad är din tes där?
Men skulle du kalla det för fabricerade nyheter då om man upprepade gånger kallar de människorna som kommer till Sverige för...
Vad är du ute efter? Jag trodde att du ville ha en diskussion om begreppet. Det låter som du har någon annan agenda här.
Jan Helin blir misstänksam och besvärad av frågorna som tydligt visar hur SVT spridit uppenbara fake news. Så Jan Helin avbryter intervjun och det avslöjas att han blivit vallraffad.
Så du har kort sagt lurat mig?
Ja.
Tycker du att det är en bra metod?
Du är lite svår att få tag i, Jan, så att det kan vara en bra sak att försöka använda lite metoder för att nå fram till dig.
Tycker du att det är oproblematiskt att du ljuger? Och sen så tänker du ta det här samtalet och sätta i en annan kontext. Och sen tänker du bevisa att vadå?
Jag tänker ju sätta det här i en kontext som handlar om just fejkade nyheter. Det här var ju bara en sak som jag sa för att kunna få kontakt med dig.
Men du, jag fattade ju det. Du förstår att jag fattade det. Men jag var bara så nyfiken på hur dum man kan vara. Och då undrar jag så här, i vilket sammanhang tänker du sätta det här?
Jan Helin verkar chockad av att ha blivit vallraffad och blir både otrevlig och går till personangrepp.
Du är en lögnare. Du är en lögnhals som är ute för att bedriva propaganda och så ljuger du till saker och sen tänker du påstå någonting annat. Ska vi slå du och jag på 1000 spänn att det här kommer du inte ta med?
Nej, men det här handlar ju inte om fejkade nyheter, så det är klart att jag inte kommer ta med det.
Handlar inte det här om fejkade nyheter? Du håller ju just nu på att producera fejkade nyheter. Nej. Du kommer göra en intervju med mig där du inte kommer att berätta att du har ljugit, att du liksom låtsas som att du ska definiera begrepp på ett liksom intressant sätt och sen så publicerar du det här i ett annat sammanhang. Du förmodligen heter du inte Karl eller vad du påstod. Du är ju definitionen av fejkade nyheter.
Men jag...
Det är exakt så här det fungerar.
Men Jan, jag kommer ju använda dina citat. Hur kan det vara fejkade nyheter, menar du?
Därför att ingenting av det som var förutsättningen för det här samtalet var ju sant.
Men vad har förutsättningarna med dina ord att göra?
Ja, men du ljuger ju. Har du inte ett problem med det? Att du ljuger?
Nej, men jag kommer ju ta dina ord och publicera dem så som de är. Jag kommer inte förvanska det du säger.
Det kommer du ju.
Nej.
Du kommer ju påstå att de är uppkomna i ett annat sammanhang.
Stressad av situationen att bli utsatt för sina egna journalistiska metoder utvidgar nu Jan Helin begreppet fake news till att även innefatta vallraffande som metod. Något som i så fall skulle klassificera exempelvis det mångfaldigt prisbelönta Uppdrag gransknings samtliga program som fake news.
Men tittarna kommer inte bry sig om vilket sammanhang jag har liksom talat med dig, utan de kommer bara bry sig om vad du säger. Sakfrågorna
som du... Verkligen.
Naturligtvis. Människor...
Men då är du ju fake news. Är jag du som är fake news. Det var intressant.
Är jag fake news om jag citerar dig korrekt?
Herregud. Alltså, förstår du inte att det var ju den diskussionen vi hade. Det tyckte jag var intressant. Jag tyckte din ansats var intressant även om jag förstod att du var en fake. Men det är ju intressant att försöka reda i de här begreppen. Vad som är, hur fake news uppstår och vad det egentligen betyder och hur det används.
Ja, men då kanske jag kan ta nästa fråga då. För att Igår Morgon Sverige 2016 så slog programledarna fast att, citat, det finns en enkel förklaring till krisen i Venezuela, det låga oljepriset, slutcitat. Är det fejkade nyheter?
Du, jag tror att din trovärdighet är helt borta, i vårt fall i relationen mellan dig och mig.
Ja, men nu är det ju intressant att höra vad du har att säga.
Alltså, snacka om att vara bortgjord. Jan Helin, hade han haft någon skam i kroppen? Men det har han inte, för han är en typisk psykopat. Så han känner inte skam för någonting. Men då hade han kunnat känna skam, så hade han ju genast sagt upp sig från Sveriges Television och tagit ut någon förtida pension. För detta är ju helt makalöst.
Ja, vi kanske ska säga det att Jan Helin är ju då för detta chef på Aftonbladet och nu chef på SVT. Och han är uppenbarligen inte alls van vid att bli konfronterad med sina egna lögner. Och, alltså, han är otroligt dålig på att, han har många alternativ till hur han kan agera i den här situationen. Och nästan vad som helst hade varit bättre än det här. Han är sämre än prins Andrew när han blev intervjuad av brittisk TV.
Ja, för det fantastiska är ju, alltså det är ju så många roliga delar i det här. Men alltså först att han då hävdar att nej, när SVT sprider uppenbara lögner och fake news, då är det inte fake news.
Nej.
Men han förklarar inte varför det inte är det. Och sen så går han över till att liksom kalla Jesper Johansson, som han heter, som ju då hade jagat Jan Helin länge och till sist fått honom på kroken genom att hävda att han heter Carl och var studerande och skulle skriva en uppsats om fake news och ville ha Jan Helins syn på vad är fake news egentligen. Och då påstår han att, ja, att han hade ju fattat hela tiden att han var en fake.
Ja, det är så, och det är så pinsamt att han säger det. Och du förstår ju det, att jag visste ju det hela tiden. Nej, Janne, det gjorde du inte. Du blev så jäkla grundlurad så det liknar ingenting. Men alltså, man ska ju komma ihåg det. Det fåniga är som Jesper försöker ju säga till honom då, att men det kvittar väl vad det är för sammanhang. Mm. Du tycker väl vad du tycker. Men det här är typiskt. Man råkar ut för det här ibland som journalist, att folk säger, oh, hade jag vetat att det här var en intervju, hade jag vetat att det skulle stå i den och den tidningen eller det och det sammanhanget. Okej, okay, så du säger alltså olika beroende på sammanhang. Jag säger alltid samma sak i alla sammanhang.
Ja, precis. Dels är det att de säger olika saker, men framförallt är det ju det att de pratar bara med andra mainstream-journalister. Ja, eller möjligen små studenter de kan klappa på axeln som de tror ska vara beundrande inför den stora Jan Helin. Och jag har ju jobbat med Helin, och så att när jag säger att han är en psykopat så kommer det inte bara från ingenstans.
Så har du lite på fötter. Mm.
Han är en väldigt obehaglig människa. Alltså, han kan vara en glad gamäng när man festar och så. Men i sammanhang, så fort han känner sig pressad. Jag minns så väl första sommaren, det var 2000. Min första sommar på Aftonbladet. Då hade han plötsligt fått tjänst som chefredaktör på någon tidning på Åland, och han hade förberett en massa reportage om öppningen av Öresundsbron, och hela det paketet bara kastades i mitt knä, och jag försökte reda i det, men har du bokat några tider, har Ida några intervjuer bokade, eller ska jag börja om från början? Lös det! Nu tar jag till Åland.
Ja, men det där var ju typiskt kulturen på Aftonbladet överhuvudtaget. Löste, fixa en intervju med drottning Silvia Ingrid. Fixa en intervju med Jakob Hellman, som inte har gett en intervju på 15 år, Maria. Jag menar, du fick ju faktiskt en kommentar från drottningen. Och du och jag har ju för övrigt sett Jan Helin och Thomas Mattsson vandra arm i arm längs med Avenyn i Göteborg. Lite lagom med påstrukna och väldigt kärvänliga.
Ja. Och kort efter det startade de ju någon podd tillsammans.
Ja, gudars skillning. So much for konkurrens där. Ja. Du, en annan väldigt, en människa som jag har ett väldigt ambivalent förhållande till, kollega, det är Åsa Linderborg.
Mm. Även hon på Aftonbladet.
Även hon på Aftonbladet, kulturchef.
Hon är före detta kulturchef. Nu är hon någon fristående seniorrapporter.
Så är det. Hon kan i sina ljusa stunder vara ganska vass journalist och ha bra synpunkter, men är lika ofta helgalen, vill jag påstå. Och nu så publicerade i veckan här Svenska Dagbladet en väldigt hovsam intervju med Åsa Linderborg, där hon får fläka ut sig, det är ett hemma hos reportage och det är så mysigt och så trevligt allting. Och hon tillåts sitta och påstå att den här MeToo-hysterin som hon i allra högsta grad var väldigt pådrivande i, att det, hon drogs med.
Mm.
Hon råkade dras med. Hon erkänner, vad jag kan säga, inte någonstans att hon skulle ha varit liksom en av de pådrivande. Och framför allt som vår vän Helena Edlund, prästen, påtalar på sin blogg, så är inte det här det enda drevet som Åsa Linderborg har deltagit i. Hon var också väldigt pådrivande i kampanjen mot Mitt Kors, som var
det var en Facebookgrupp som kom till, startades av tre kvinnliga präster när den här franska prästen hade blivit slaktad av muslimer inne i sin egen kyrka. Mm. Och då, alltså syftet med gruppen var att man skulle bära sitt kors med stolthet. Mm. Och det ledde ju sen till att hon mobbades ut ur Svenska kyrkan. Så hon är väl inte präst numera, vad jag förstår.
Nej, så förstår jag det. Också Helena har varit lite för obekväm och för obekväma åsikter. Och då bland annat så publicerade Aftonbladet en väldigt obehaglig, tycker jag, karikatyr, ska det väl vara, skämteckning eller sådär. Jag ska lägga bilden åt er som tittar på videon här, som de kallar för Mitt Hakkors. Mm. Med en man som säger då han har ett kors på hakan, och alla förstår ju kopplingen där. Kampanjen går ut på att man ska lägga upp bilder där man i solidaritet med förföljda kristna har ritat ett kors på sin haka, men det är som folk vill missförstå. Med andra ord, det här Mitt Kors-kampanjen var en täckmantel för nazistisk verksamhet. Det går inte riktigt att tolka det på något annat sätt.
Nej, men det är helt fruktansvärt. Och jag menar, Linderborg är ju i princip personligen skyldig till Benny Fredrikssons självmord. Hon var nämligen den som skrev mest och drev på mest för att tvinga bort Benny Fredriksson från Stockholms stadsteater.
Ja.
Och han klarade inte detta, utan några månader senare tog han sitt liv under en resa i Australien tillsammans med sin fru, operasångerskan Ann-Sofie von Otter.
Mm. Ja, jag vill bara nämna det att en annan som har haft synpunkter som vanligt är Jens Kahnman. Han tycker att detta slår alla rekord i journalistisk vidrighet, den här intervjun med Åsa Linderborg. Det är ett idolporträtt. Det talas om hennes dagliga kamp med klass. Hon är väldigt snabb med att framhäva det här att hon kommer från arbetarklassbakgrund och hon är kommunist och allt det här. Men vad har hon med arbetarklassen att göra idag, undrar jag. Inte mycket, skulle jag tro, va?
Nej, ingenting.
Så att, läs den intervjun med Åsa Linderborg i Svenska Dagbladet om ni vill reta upp er.
Ja, sen har vi också en Anna Björklund som tidigare jobbade på Sveriges Radio och som har skrivit i Göteborgs-Posten, och hon menar att det är inte ideal som styr journalisterna när de väljer vinklar och väljer bort vinklar och nyheter, utan det är ängslighet. Och den slutar då så här väldigt otrevligt. Att Jimmy Åkesson har fel när han säger att public service hatar honom för hans åsikter. Deras inställning beror helt och hållet på hans töntighet. Det är bara ängslighet som styr dem. Alltså, hon har ju några poänger, men överlag tycker jag nästan mer att den är ett försvar.
Mm.
Att hon försvarar, för att det är ju liksom att journalister är så trendkänsliga. Det är därför de inte tar upp vissa saker. Men hon får ju svar på tal från Mohammed Omar i Det goda samhället. Och han är rätt så tuff mot henne.
Mm. Läs gärna Mohammed Omar eller Eddie Råbock som han heter numer. Han har väl behållit det här Mohammed Omar-namnet för att det är liksom det namnet han har blivit känd under. Han skriver ofta vast och bra på Goda samhället. Jaha, och så ska vi bara snabbt innan vi går vidare till Löfven-sveket konstatera att Tucker Carlson, vår favorit, kära kollega på Fox News, är jagad av New York Times på ett sätt som är fullständigt vidrigt faktiskt.
Ja, de hade ju alltså jagat honom för en intervju och då låtit meddela att de skulle ju berätta var han bodde.
Mm.
Och istället för att bara vänta på detta så gjorde han ju det enda rätta. Han gick ut med det själv först i sin show. Och då började de gärna säga, nej men vi har aldrig sagt att vi skulle lägga ut hans adress. Ja, de försökte. Ja, på flera olika sätt. Och han har ju redan blivit tvungen att flytta en gång på grund av att de har lagt ut hans adress. Och det blir ju ett hot mot honom och mot hans familj. Han har ju barn.
Mm, jag visste han det. Och vi länkar här till Tim Pool som är ganska förbannad över detta och som gör en direkt koppling mellan liksom attackerna på Tucker Carlson och det att han har rekordtittarsiffror.
Ja.
Det gör att övriga medier intensifierar sina försök att fälla honom såklart.
Och jag har sett någonstans, men nu minns jag inte var det var, men det kan ha varit X22, att Tucker Carlson är efter Donald Trump den viktigaste konservativa rösten i USA. Och till och med föreslog att kanske han blir nästa presidentkandidat. Ah.
Gärna för mig, gärna för mig. En mycket vältalig och intelligent person ju. Nu går vi vidare till landsförrädaren Löfven.
Ja, det handlar ju om när han åkte ner till Bryssel i helgen, förra helgen. Och han hade ju då utlovat att Sverige skulle stå pall. Det var ju Sverige, den frugala fyran. Sverige, Danmark, Österrike och vem var det mer? Ja, jag kommer inte ihåg det just nu. Skulle ju då inte gå med på att ge bidrag till de här sydeuropeiska länderna. Utan det skulle vara lån. Och efter 4 dagars förhandlande så blev det ändå bidrag. Hälften bidrag och hälften lån. Det var lite mer bidrag. Och vi pratar alltså om totalt 7 700 miljarder kronor. Alltså det är så mycket pengar så att det går inte ens att föreställa sig. Och då kan man fråga sig, varför höll han en sån tuff attityd innan när han sen fick ner sig totalt? Alltså, vad skulle det?
Ja.
Jag vet inte riktigt.
Jag trodde du hade teser om detta, att det var på något sätt för att... Men alltså är det inte... Vet du vad, vi kollar på ett litet klipp med Gustav Kasselstrand så kanske vi får någon impuls om vad det är som har hänt.
Ja.
För några månader sedan hade jag lyckan att få bli pappa till en liten flicka. Hon är 2,5 månad gammal och hon utsätts, precis som jag gjorde, för ett enormt politiskt beslut som hon kommer att behöva bära med sig i vuxen ålder. Och det beslutet är kanske ännu större än själva EU-inträdet. Nu i dagarna har nämligen Stefan Löfven tillsammans med andra politiska ledare runt om i olika EU-länder beslutat om en återhämtningsfond för coronakrisen. Den har egentligen ingenting med coronakrisen att göra, så fäst inte för mycket uppmärksamhet på det. Utan det här är bara en allmän fond som handlar om omfördelning mellan olika EU-länder där Sverige ska betala notan för andra länder. Den här fonden är på 7 700 miljarder kronor, alltså astronomiska summor. Hälften är bidrag som kommer att betalas direkt via EU-avgiften, så vi kommer få en radikalt höjd EU-avgift. Och den andra hälften, det tas upp som lån på den internationella finansmarknaden. Lån som sedan ska betalas tillbaka av unionens medborgare senast 2058. Då kommer min dotter vara ungefär lika gammal som jag är idag. Om jag var utsatt för ett politiskt experiment som innebar att Sverige belagdes med politisk tvångströja. Ja, då är min dotter nu utsatt för ett experiment där hon och hennes generation beläggs med en ekonomisk tvångströja. Det är alltså de som kommer att betala tillbaka de här lånen om 30 års tid. Lån på tusentals miljarder kronor som barnlösa ledare som Stefan Löfven, Angela Merkel och Emmanuel Macron har ingått. Barnlösa ledare som inte har en tanke på att det är våra barn som kommer att betala det här. De skrattar och firar när de har kommit överens om den här dealen och tjoar och kimmar med varandra i Bryssels korridorer där vi inte har någon som helst insyn och där Stefan Löfven har rest dit utan att ha något som helst politiskt mandat av det svenska folket att skuldsätta framtida generationer. Jag anser att det här bör prövas i riksrätt i framtiden. Alltså en domstol som prövar om våra politiska ledare har haft mandat att agera på det sätt som de gjorde. Har en statsminister mandat att självmant åka ner till Bryssel och tillsammans med andra ledare, utlänningar, besluta om framtida generationers ekonomiska frihet? Har man det mandatet? Utgår då all makt i Sverige verkligen från folket? Det här är frågor som borde prövas i domstol. Och det är egentligen ingenting konstigt. Varje civiliserat land borde ha riksrätt. Och det hade vi också i Sverige fram till 1970-talet. Då Olof Palme valde att avskaffa den möjligheten. Förmodligen för att Socialdemokraterna skulle kunna bedriva sin egen politiska lekstuga. Utan någon som helst respekt för grundlagen eller för det svenska folkets hävdvunna rätt till sitt eget land. Så det här är en fråga som kommer att behöva prövas i riksrätt i framtiden. Vi ska alltså ha ansvarsutkrävande för vad politiska ledare gör i vårt namn. Om det är så att det här kan ha varit kriminellt. Vilket jag anser att det kan ha varit. Men det får en domstol pröva. Och det är därför Alternativ för Sverige driver frågan om riksrätt.
Mm. Om vi tar det här med riksrätt först så är det ju väldigt intressant att svenska journalister var mycket uppjagade och glada vid tanken på att Donald Trump skulle ställas inför riksrätt i USA för den här, hela den här Rysslands påhittet. Mm. Men de kan inte tänka att det skulle vara någonting positivt i Sverige. Jag har då aldrig läst någon artikel om att man borde återinföra riksrätt i Sverige.
Nej, och det hänger ju samman med det här med tjänstemannansvar. Hela den här, det var ju Palme som låg bakom att allt sånt togs bort.
Ja.
Och det är klart att jag tror att Gustav var inne på någonting viktigt här. Att jag kan inte frigöra mig från misstanken åtminstone att det i grund och botten, precis som han säger, handlar om att sossarna ville bedriva sin egen lilla lekstuga ostört.
Ja. Och utan möjlighet att sedan liksom behöva stå till svars för det.
Mm, precis. Och det intressanta är att där ordet riksrätt blev folk ofta väldigt uppjagade när man nämner. För att jag vet inte om människor tänker sig att det handlar om att ställa upp folk ut med en husväg och arkebusera dem eller så. Det är inte det handlar om, utan det handlar om det är alltså en rättegång. Mm. Det är alltså att pröva ett agerande rättsligt det handlar om. Och sen kan ju straffet vara det kan ju vara vad man vill. Liksom. Det kan ju vara böter, det kan vara fängelse. Men jag tror knappast, eftersom vi inte har dödsstraff i Sverige, så tror jag knappast det skulle vara aktuellt.
Inte ens under krigstid har vi dödsstraff. Det är också borttaget.
Ja. Ja, och det är ju en annan diskussion om man ska ha dödsstraff eller inte i ett samhälle. Men nu har vi inte det i Sverige. Så att, alla som blir uppjagade och börjar prata om arkebuseringar och sånt kan ju bara tagga ner ett par snäpp. Mm. För det är inte det är frågan om.
Nej.
Men han säger en annan intressant grej här också, Ingrid. Nämligen det att Löfven vill så gärna vara kompis med Macron och Merkel.
Mm.
Och det är det jag tror att det handlar om. Jag tror att han av olika anledningar vill stärka banden till EU, underkasta sig EU, vara kompis och vara nära och så vidare med de här då väldigt, väldigt EU-fanatiska ledarna.
Ja, för att han ska få känna sig viktig. Men det kan ju också vara så att anledningen till att att han gick ut och mullrade om att här skulle min sann inte ges några bidrag och så. Det kan ju vara att han på något sätt trodde att han skulle framstå som, ja, han gick in med de bästa intentioner, men en förhandling är ju en förhandling och ibland måste man vika sig. Men det är ju inte sant, för Sverige och alla de andra länderna hade vetorätt.
Mm.
Det hade räckt att ett enda land hade sagt nej. Det här går vi inte med på. Men han vill ju vara kompis, han vill ju vara bäst i klassen med dem. Och så kan han säga efteråt, ja, vi kom inte hela vägen fram, men jag kämpade för er svenskar. Vilket inte alls är sant, för att om vi återkopplar till det här resonemanget med Carl Norberg och att det egentligen är Wallenberg och Wallenbergs företag som styr allt viktigt som händer i världen. Vem är det som tjänar på detta? Ja, det är inte heller de länderna som får pengar. Nej. Alltså, det är inte de som tjänar på det. De får lite plåster på såren.
Konstgjord andning.
Mm. De som verkligen tjänar pengar är ju bankerna.
Såklart.
Ja, och Wallenberg äger ju SE-banken till exempel.
Mm. Alltså en mystisk sak med det här, det är ju att Löfven är inte bra på speciellt mycket. Men det sägs ju att han var en väldigt bra facklig förhandlare under sin tid som ordförande i Metall. Så att om han nu har en enda talang då, så skulle det vara just förhandlingar. Och så händer det här. Mm. Som är skitdåligt rent ut sagt. Han har ju inte ens förhandlat knappt, vad jag kan begripa. Han har ju inte fått igenom någonting som Sverige sa från början.
Nej, han stod ju och flinade med Macron efteråt. Jag tror att det har varit ett spel hela tiden. För Sverige vill vara bäst i klassen och vara den liksom... den som är först att underkasta sig. Mm. Men så för att så ville han mopsa lite då för att känna sig viktig en kvart. Men det som så,
jag skulle bara säga, det är väl redan så här att vi kommer ju få då höjd, alltså rejält höjd EU-avgift, och det är ju redan så att Sverige betalar mest, va?
Nej, det gör vi inte, men vi betalar bland de mesta.
Mm. Sverige kan gå miste om EU-rabatt. Det är ju också en jättebra, känns ju skönt ju.
Ja, för att det var ju det enda de kom hem med. Att, ja, visserligen så ska vi liksom borga för alla de här lånen på 1700 miljarder. Men vi får rabatt på några miljarder. Men nu går ju hon, den här hemska, vad heter hon, före detta?
Fritzon, Helene Fritzon.
Ja, hon gick ut i SVT och sa att nej, det är inte alls säkert att Sverige får den rabatten, för att det är så luddigt skrivet, och jag vet inte riktigt varför hon går ut och säger det. Det är väl hon som ska liksom droppa bomben för att vi sen inte ska bli chockade när vi inte ens får rabatten. Men det är ju så, det är småpotatis i jämförelse. Men det absolut värsta med detta, för att precis som Gustav säger, det här handlar inte om coronakrisen. Vad det handlar om är att rädda euron.
Mm.
För om Grekland, Italien, Spanien och vilka det nu är, om inte de får en massa pengar så kommer euron att krascha. Mm. Och de enda som tjänar på euron, det är ju Tyskland.
Ja.
Och Holland och några närliggande länder där. Ja. Men så det är det handlar om. Och i förlängningen, alltså varför ska vi ens bry oss om det? Det här är inte ett EU-projekt, det här är ett euro-projekt. Vi har inte euro. Vi är inte med i samarbetet. Det här är ett stort steg mot att skapa Europas förenta stater, som är det de vill. Bort med nationalstaterna, bort med demokratin.
Mm. Men om vi nu ska se ett ljus i mörkret. Så är väl både du och jag lite inne på att möjligen så är det, blir det här grejen som gör att fler vaknar lite för svexigt.
Ja, precis. Gustav säger också någonting om det. Och jag tror det. Det var ju någon som gick ut i en debattartikel i Expressen häromdagen. Någon fristående, någon omvärldsstrateg, man kan ha så många konstiga yrken nu för tiden, Mark Brolin, och han säger ju att det här borde leda till att vi omvärderar just medlemskapet.
Mm. Och det är ju då som vi har sett med Brexit, fullt möjligt att lämna EU, även om de kämpade med näbbar och klor in i det sista för att förhindra det. Så är det så att folkviljan finns, så går det än så länge inte att stoppa. Det har ju varit tal om det efter Brexit, så började de ju mumla i skägget om att man kanske inte skulle kunna lämna.
Mm, visst. Så det dröjer inte länge innan de lägger in en sån paragraf att det blir omöjligt.
Men vår vän, höll jag på att säga, we wish att han var vår vän, Nigel Farage, alltså partiledaren för Brexit-partiet. Han blev, gav en lång intervju om allt det här häromdagen, och då fick han en intressant fråga, nämligen vilket land han tror kommer att vilja lämna EU härnäst.
Ja.
I'm often asked the question. Often asked. Who's the next to leave? You know, who after the UK is next to leave? Well, it clearly isn't Hungary. But it could be Denmark, couldn't it? Because Denmark, reluctant to join the club in the first place, didn't join the club until the Brits did in 73, exempted themselves from the Euro, exempted themselves from the European arrest warrant, exempted themselves from a number of military commitments. In fact, the Danes had more opt-outs than we did until we voted Brexit. So Denmark is one example of a country who, if they see that the UK has been a success, you know, with Brexit, will be encouraged to go that way. And of course, if we're honest, much of the UK, of course, is a former Danish colony anyway. It's true, isn't it? So Denmark is one country that will very carefully weigh its options up over the next few years. But the other one, and this is the explosive one, is Italy. You know, Italy, big country, over 60 million people. One of the founding, states, the Treaty of Rome, back in 57 and all the rest of it. But it is clear that a country that has now had no growth for 20 years is stuck inside the wrong economic straitjacket. It simply does not work. We've seen the deindustrialization of much of northern Italy. There's also, and this point's important, you know, I can go to parts of France and Germany now with you, or we can sit in a local bar or restaurant, if they're open, of course, but if we can sit and meet local people, we could talk about Brussels, talk about the EU, and we'd find plenty of people very critical, we'd find some wildly in favour, but we would find a chunk in France and Germany who would say, look guys, whatever its faults, it's better than what happened here between 1914 and 1945. Yeah. Quite difficult, I think, for people living outside that sort of Rhineland central belt, you know, to understand just what two world wars, or three if you include the Franco-Prussian wars, between these countries meant. So there's always been a slight residual attachment to the concept in those countries, even if the practicalities are not loved on a day-to-day basis. In Italy, you will find none of that. None of that. There is no historical reason for the Italians to actually believe in this project. And so culturally, it is easier for an Italian voter to say, do you know what, we're done with this, than it is for a French or German one.
Ja, han säger väldigt många intressanta saker här. Men framför allt så säger han ju då att han tror att nästa land att lämna kan mycket väl vara Danmark. Mm. Och han berättar ju det också, att Danmark var ju motsträviga till att gå med överhuvudtaget. Och enda anledningen till att de gjorde det 1973, det var att britterna hade gått med. Och som jag minns så var det för att Danmark sålde en hel del av sin fläskproduktion till britterna. De gillar ju bacon där. Så de kände sig tvungna. Och de har dessutom, de har inte infört euron, och de har fler undantag, säger han, än vad britterna hade.
Ja, precis. Så han pekar väl på liksom att det har funnits en motsträvighet mot EU i Danmark redan från början, och nu kanske den slår ut i full blom. Och också vill jag tillägga danskarnas folklynne, folkkynne. Mm. Som är ganska individualistiskt, och att de inte, de känner sig nog ganska inmotade i ett hörn av EU rent generellt, kan jag tänka mig. Jag har inte sett några opinionsmätningar på hur danskarna ställer sig, men jag håller inte för otroligt att det skulle vara så. Och en annan kandidat som han slänger fram, det är ju Italien, och det har det ju varit en del snack om. Men orsaken till detta är väldigt intressant. Han säger då att Italien, till skillnad från till exempel Frankrike och Tyskland, har ingen andra världskriget ångest på det sättet. Nej. Pratar man med folk i Frankrike och Tyskland så kommer de direkt och liksom peka på EU som fredsbevarande projekt och säga vi vill inte att det som hände mellan 1940 och 1945 ska hända här igen och därför vill vi ha EU. Men några sådana hang-ups har inte italienarna alls.
Nej, de var ju inte ockuperade under kriget. De stred ju på Tysklands sida men, och de blev inte bombade sönder och samman. Så att de har inte de hang-upsen som tyskar och fransmän har. Som kan vara jättekritiska mot EU. Men freden, freden, freden.
Mm. Ein bisschen Frieden, Ingrid. Jaha. Har du något mer att tillägga innan vi knyter ihop säcken för idag, du?
Nej, men bara säga det att jag hoppas att det här vansinnesavtalet leder till ett svexigt uppror i Sverige. Det kan man kanske inte riktigt räkna med när det gäller svenskarna. Men vi kan ju hoppas att det börjar i Danmark. Och jag har också fått hinta på Twitter om att det är rätt många finländare som börjar surna till.
Okay.
Och kunde våra grannländer skapa ett incitament för till folkomröstningar och kanske så småningom också vår, liksom lämna. Så kanske även svenskarna börjar våga.
Mm. Låt oss hoppas det. Låt oss hoppas det.
Mm.
Det är hemskt att leva med vetskapen att man en gång röstade för det här eländet.
Ja,
men det var ju det här med subsidiaritetsprincipen som de lurade oss med och trodde att det skulle stärka regioner och så vidare. Men...
ja, att Skåne och Själland skulle bli ett och sådär. Mm. Ja. De ljög för oss som vanligt. Mm. Och vi får väl se, jag såg att Charlie Weimers hade skrivit en väldigt irriterad debattartikel i Nyheter idag. Och jag menar, SD svek ju genom att gå från motstånd mot EU till att vilja förändra inifrån. Men Charlie Weimers, läs hans artikel, för jag tycker mig läsa mellan raderna att han nu tycker att svexit kunde vara det bästa.
Mm.
Nu är ju inte han högt upp i partiet, men han sitter ju i Bryssel.
Mm. Ja, och han försökte med näbbar och klor och ifrågasätta då lagligheten i det här stödpaketet, men fick bara stöd av KDs parlamentsledamöter. Han är själv före detta KD. Väl, om jag inte minns helt fel.
Ja.
Mm. Så att de övriga moderaterna får sig en smocka här. Han tycker att de spelar fult som inte vågar då gå emot sin partigrupp och sådana grejer. Läs artikeln, den är lång men mycket läsvärd och intressant. Och kanske något på gång inom SD vad det gäller EU.
Låt oss hoppas.
Låt oss hoppas. Jag tycker att ni alla ska ha en underbart skön och trevlig helg. Har ni en slant över nu när löningen har kommit så stötta gärna mig och Ingrid. På ingridomaria.se finns alla uppgifter om bankgiro, Swish och Donorbox.
Ja, och vi kan ju fortsätta med det här att nästa program är ju 103, så att då kan ni swisha 103 kronor.
Ja.
Och ni som tycker att ni har fått en fin lön in på bankkontot kan ju prova på att bli platinasponsorer och bli upplästa i nästa, på nästa fredagsprogram.
Eller bli månadsgivare.
Ja, allt duger.
Ja, allt duger.
Och har ni inga pengar över? För vi vet att ni är många fattigpensionärer och ensamstående mammor och allt vad det är som har det knapert. Dela våra program och dela gärna då länken till YouTube-kanalen Hopp för Sverige. Mm. Det går väldigt bra för oss där samtidigt som vi behåller faktiskt alla på Nontube. Så att det är jätteroligt. Så att ni som inte kan ge pengar, ni kan ju dela oss och berätta för oss om era vänner och bekanta.
Gör så, alla kära vänner där ute, så ses vi igen på måndag. Ha det gott!
Gud välsigne.